Värvet görs i samarbete med Acast.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Det här med att ljuga är ju inte bra. Jag kan fortfarande ångest. Jag kommer ihåg någon gång som att man kan ljuga för kompisar och säga att man bara, ska vi leka idag? Så bara, nej, jag kan inte. Jag ska göra det och det med familjen och ting. Men det var inte sant, för att jag skulle liksom, jag hade något upptåg själv.
Det är förbluffande att det fortfarande går att bygga en publik och en karriär på det sätt Christian Mattsson från Dalarna gjort. Han har inte bjudit in till hemma hos reportage, gjort influencerdealar eller givit särskilt många intervjuer. Han har spelat sig jorden runt varv efter varv. Och han har gjort långt fler spelningar än han kan minnas. När jag säger att jag hittat 450 dokumenterade svarar han att det är många fler. Och jag har nog aldrig träffat en artist som så mycket är musik som Christian Mattsson, mer känd då som The Tallest Man on Earth. Har du någon gång sett honom på en av de där många spelningarna så glömmer du det inte. Så vem är han då? Ja, det är ju det vi ska försöka reda ut här i Värvet. Men några förkunskaper som kan vara användbara är att min mest belyssnade dalmas någonsin är 36 år från Leksand och har spelat i bandet Montezumas och gjort musik med bland andra Amanda Bergman som han också varit gift med. Så här är det då, ögonblicket många med mig väntat länge på, The Tallest Man on Earth i Värvet avsnitt 390. Producerat av Klara Åström och Månsson, utgivet av Acast och skapat av mig, Kristoffer Triumf. Med lite tur blir det också en alldeles Värvet-exklusiv låt vad det lider. Så häng med och möt, inspelad någonstans i Gagnef-trakten, Christian Mattsson.
Ja, det är bra, jag börjar precis komma i ordning här i Dalarna. Jag precis kommer bli hem till Sverige.
Hur ser ditt liv ut just nu?
Ja. Hur ser ett litet liv ut? Just nu har jag turnerat sen förra hösten. Jag åker på 4 veckors turnéer. Har lite tid emellan dem. Och sen, ja, åker mellan Brooklyn, där jag bor mesta tiden. Och så försöker jag ta mig hem hit. Mm. Så då och då skriver på en ny skiva. Håller på, ja. Fixa med, jag har döda möss i proppskåpet här jag måste lösa. Alltså där, det är högt och lågt. Mm. Men det är ett liv. Ja. Mm.
Men vad betyder den här platsen för dig då? Vi är någonstans i Gagnef-trakten.
Ja, precis. Någonstans i Gagnef. Det betyder, ja, det är, jag är ju från Leksand som är 30 minuter härifrån ungefär. Men jag hamnade i den här kommunen. Nu istället då, här känns det som att det passar väldigt bra för mig. Det är väldigt mycket natur. Ja, det är tyst och bra. Någonting som inte passar mig jämt, men det är liksom det. Jag har ett liv nu som är, som känns som att det är en lyx på något sätt. Att jag har liksom ett, jag kan välja, jag kan vara här när jag behöver det, så kan jag vara. Så reser jag så mycket. Det är så, mitt liv är egentligen inte bara att jag bor här och i New York, utan jag bor ju liksom i en turnébuss och får lov att vara tillfreds med vart jag är i världen på många olika sätt. Liksom. Så det, men det här, vad det här betyder för mig, det är liksom att det, ja, jag kommer hit och tar det jag behöver härifrån. Vilket, alltså, är när jag behöver att det är tyst. Också att jag kan väsnas. Jag hade många år när jag inte var tillfred. Jag var alltid, ja, många år med ångest och grejer och sådär. Och alltid, var aldrig nöjd med vart jag var någonstans. Jag ville alltid vara där jag inte var. Om jag var ute på turné så ville jag vara hemma i lugnet. Och om jag var hemma i lugnet, fick lappsjuka, så ville jag ut där det hände tills, och det har varit en lång process, men kanske det slog om kanske för en 2 år sedan eller någonting, när det började bli lättare med många saker i livet och i skallen, att börja uppskatta alltså vad man har precis där man är i stunden. Så ja, nu när jag kommer hit så jag ligger alltid efter med saker här. Så på en gård som måste fixas och donas. Och jag kommer hit så bara, ja, men jag är bara här en vecka, jag hinner inte. Så nu har jag liksom rivit ett skjul bakom huset. Liksom. Jag har bara hunnit halvväg, så det ligger fortfarande där. Och så får man säga, här måste jag. Men nu ser jag det här mer som att jag gör det jag kan när jag är här. Och jag gör det jag kan. Jag är inte bitter att jag inte hinner se så mycket av en stad som jag kommer till på turné så här, för att jag en timme, men den timmen jag kan ta en promenad försöker jag att verkligen uppleva och uppskatta och vara tacksam för. Så, ja.
Har du någon som ser efter det här åt dig eller?
Ja, jag som tittar till. Ja, ja. Ja,
för jag antar att det går månader eftersom du inte är här.
Mm. Men så har jag folk som får, kompisar som får bo här och ibland sådana som är mellanhus och grejer.
Ja, jag fattar. Mm. Det, nyckeln ligger under mattan.
Nej, det gör den inte. Inte så bra, inte riktigt. Nej, jag har faktiskt massa larm och grejer och där tjossan för att det dyker upp oinbjuden.
Alltså gör det. Mm. De vet var du bor.
Ja.
Jävlarna.
Ja.
Men du, det var så mycket information som du kom med här. Vad var det som förändrades för 2 år sedan då, när du faktiskt blev lite mer harmonisk, låter det som?
Ja, nej men alltså, jag vet inte, det var väl ingenting, inte en sak som hände, utan det har varit en process under ett 36-årigt liv att fundera ut liksom hur... Jag vet inte, jag har inte, jag aldrig haft någon annans hjärna liksom, så jag vet inte hur det ska funka där inne, men det har ju... Det far runt där inne ganska mycket och jag har tagit bara läst ut hur jag ska kunna använda det till min fördel och kunna ha roligt med det liksom. Jag har ett yrke som jag är väldigt tacksam för att jag har, för att det passar väldigt bra med min skalle och få uttrycka mig och på det sättet jag får göra med musik och flyga runt på en scen liksom. Det är bra för mig. Men det är, ja, vad som hänt för 2, alltså ja, det är mycket, jag har lyckats, ja, man kan, jag vet inte, jag har aldrig fått någon diagnos på min skalle, men istället för se liksom koncentrationssvårigheter eller liksom brist på impulskontroll och ja, ständigt yviga idéer, så ser det som en nackdel eller en stress eller ångest för att man inte så liksom, det var väl, ja, men som en sak som jag är här, det är speciellt om jag är ensam, som jag har varit här i huset till exempel, så förut så kanske att jag får ingenting gjort, för jag får liksom, jag får inte stoppa mig själv. Jag ska dammsuga, så går jag till dammsuga, så går jag förbi pianot och så bara, nej, men jag ska stänga av dammsugan, så måste jag spela ett piano, så försvinner några timmar där. Och så jag kom på där att, vänta nu, jag får ju väldigt mycket gjort, även fast jag inte gör saker i ett linjärt liksom starta, stopp liksom, eller starta med någonting och avsluta det, utan det är många saker som händer samtidigt, men i liksom någon slags någon organisk rörelse framåt, så växer svamparna upp i skogen i det här mysel nästet som jag har. Så var väl det att jag började bli lite mer okej, alltså förlåtande för vad så hur jag tar mig fram liksom.
Vi pratade lite om att jag egentligen bara vill vara rockstjärna innan vi började.
Mm.
Och men problemet med mig har ju varit att det har aldrig funnits en beställning på musik liksom, så jag har aldrig behövt göra färdigt någonting, utan det kan vara någonting som man bara pillar med lite då och då.
Mm.
Det är inte prestationen i musikskapandet som är viktigt, utan processen.
Mm.
Alltså, det är vackrare för mig att det inte behöver bli klart.
Ja.
Förstår du vart jag försöker komma?
Jag tror det, ja.
Och det tyckte jag var lite härligt.
Ja.
För att livet är så fullt av deadlines ändå. Så jag behöver inte ett område till där jag kan ha det.
Nej.
Ja, jag vet inte.
Nej, men alltså det låter som att det... Ja, så känner väl jag också att det är liksom det... Och jag... Nu hade ju jag... Alltså det som startade igång min karriär, det var att jag liksom... la upp låtar på MySpace på nästan på skämt, och en kompis som hjälpte till och kom på liksom artistnamnet och bara upp med det där. Och sen var det någon som gjorde att jag skulle göra en spelning i Stockholm innan jag hade låtar, alltså jag hade bara, så då var jag tvungen att skriva låtar, och sen på den vägen ner, för sen då hade jag låtar och så började jag spela, så jag tycker att det var väldigt bra. Men det är ju som sagt, alltså jag håller fortfarande på med, alltså att det är processen som är det viktiga. Som just nu, alltså de senaste 2 veckorna, så har jag varit otroligt på ett mycket trevligt sätt fast i gitarrspelande. Alltså det har varit dagar när jag spelar gitarr i 5 timmar liksom, i sträck, och då man bara, jag har inte tänkt på att det har varit 5 timmar som har gått, för att jag har liksom övat på en ny stil som jag aldrig har spelat liksom i, eller en ny teknik som jag aldrig använt mig till, och bara den här glädjen i att veta att liksom, så här, det känns helt omöjligt i början, men om jag lägger ner bara massa tid så kommer jag ha det här, då kommer det funka, och så börjar det bli nu. Så jag kopplar ihop det, ja, då kan jag göra lite, då kan jag spela lite så här på turnén, och så kan jag spela på turnén som jag, som kommer i vår sen, och sen håller jag på med en skiva. Men då måste jag liksom, då måste jag lägga de här timmarna, och det är ju, det är där den riktiga glädjen finns, och de här nya låtarna som kommer ur det. Och ja, hur ska man förklara det här?
Men vad är det för ny teknik?
Nej, men alltså bara att jag tycker att jag har hållit på länge. Jag kan spela fingerpicking ganska bra nu. Det börjar liksom så här rulla på liksom. Jag kan hitta på nya saker. Men ja, jag åkte ner till Stockholm för en kompis som heter Courtney Marie Andrews, som kom till Stockholm och spelade en spelning. Och så spelade hon så här akustisk gitarr med liksom med plektrum, alltså flatpicking, som bluegrass stil och som Dave Rawlings med Gillian Welch har ju som alltid gillat, men jag har aldrig kunnat spela så med plektrum och så där, för att kunna ackompanjera bara mig själv, inte som del av ett band, och få det att bli helt fylligt och så där. Man får in allt som jag får in, när jag kan spela fingerspel, så man kan få in rytmen och liksom, man får in hela lilla bandet där liksom, och hur jag ska kunna få det med bara ett plektrum, för då är man, ja, jag gillar ju att vara lite lost, därför jag håller på med så många olika gitarrstämningar också. Jag byter gitarrstämningar, för då är jag helt lost ett tag, och då hittar man nya vägar och så snubblar man på dem. Så.
Jag hörde dig prata om att du hade varit i en musikaffär, och det var en gitarr som var stämd helt normalt.
Mm.
Och det var, what?
Ja. Ja, och det är så, för det, den vanliga stämningen är ju bara en av alla stämningar för mig nu. Så den, om jag inte spelar det på ett tag, så kan jag liksom gå upp och ut på upptäcksfärd i den också. Så det.
Men hur många stämningar, alltså hur många stämningar? Alltså,
ja. Jag vet inte, men på en turné som nu vi åker nu, jag har med mig 14 instrument.
Varför gör du det då? Alltså är det för att du får andra ljudbilder? Eller, för det känner ju, då måste du liksom lära dig låt för låt då? Eller vad är vitsen?
Men vitsen är ju, alltså vitsen kommer först, tror jag, i själva alltså låtskrivandet och alltså, ja, musikskapandet överlag liksom, och hitta nya liksom, för det blir andra klanger i instrumentet från början, och sen andra, ja, om vi går in på musikteori, så alltså, det är bara jag tar mig igenom de här på grund av bara så ackord, alltså funktionsanalys, om det är första ackord, om det är ett bra, så den här stämningen har liksom en jättebra fyra och en femma liksom, moll sexan är inte så bra, alltså den är inte så stadig liksom. Det brukar oftast vara hur mycket bas det ackordet har på grund av hur greppen blir. Så då formas ju låtan ut efter det liksom.
Okay. Är det oartigt och konstigt ifall jag så här, för att jag tror att det här är superabstrakt. Det är ganska abstrakt för mig.
Ja,
jag tror
att du försök.
Nej. Ja, ja. Nej, jag vill att du ska hämta en gitarr och visa vad du håller på med den här plektrumgrejen.
Jaha. Ja, precis. Ja.
Är det eller?
Nej.
Det är väl rimligt.
Ja.
Hur är det med ryggen?
Med ryggen?
Ja.
Bra.
Okej.
Såg
det
illa ut?
Ja, lite. Lite halvkrum.
Ja, det är väl alltid. Nej, jag träningsverk. Jag tränar.
Ja, okej. Okay, det ser.
Nu är det här i vanlig stämning. Så jag kan, alltså med fingerpicken så kan jag liksom spela så. Det är liksom, det kan man ju kanske på, men sen då kan man ju hålla ett komp liksom. Men med så här har jag inte kunnat spela förut. bara träffa en sträng i taget med ett plektrum.
Ja, ja, alltså,
jag, så här jag spelar för, alltså, med... Så eller fingerpicking jag spelat, men jag liksom aldrig spelar liksom. Nu hör jag att mina ackord låter annorlunda för att jag har lyssnat så mycket på Big Thief. Jag var på Big Thief-spelning, så nu så låter min sexa så här. Och så böjer lite på halsen och sen låter fyran så här. Och det är för att jag lyssnar på Big Thief.
Okej.
Kommer jag på nu när jag får liksom... Ja, så.
Ja, jag förstår. Ja. Men det här kan för oss kanske in lite grann på en grej som jag tycker är intressant att prata med dig om. Och det är ju liksom... För när jag lyssnar på din musik så känns det som att du kan göra allt du vill med gitarren. Men är det din upplevelse?
Nej. Nej. Så det är ett helt... Men det är det som jag tycker är så fantastiskt också. Att det är liksom jag... Att jag kan... Det finns... Ja, det finns ju så mycket som jag inte kan. Men som om jag har tid så kan man försöka lära sig. Liksom. Man kan utforska. Och liksom det är ju utforskande i det. Och sen... Få lite låtar utav det där utforskandet och kan åka och spela dem. Och så, det, för jag, ja, jag har väl tänkt mycket på det ett tag. Men alltså det här med idén om framgång. Och just, ja, jag har haft svårt att förklara det. Det är därför jag inte gör några intervjuer. Men, alltså idén om framgång, det här med att sen fråga, vad, om man tycker att man har lyckats eller... Vad jag ska liksom... Ja, varför tar du inte en paus och tar lite lugnt ett tag? För jag kör på liksom, turnerar så mycket och sådär. Men grejen för mig framgång... Så jag spelar på jättestora, fantastiska ställen. Jag spelar på Royal Albert Hall och Operus i Sydney. Men det är inte sånt som jag kommer att komma ihåg. Alltså, det är, alltså min idé av framgång är ju som att man har hittat något... Att jag hittar någonting... hittat någonting i livet som känns meningsfullt att göra och att jag har liksom har ja, jag har privilegierad att jag liksom har lyckats få de förutsättningarna att jag kan göra det här, men att det känns otroligt meningsfullt för mig att liksom i, att hålla på med den här processen, och då är det det som är framgång i mitt liv, och då vill jag inte sluta med det. Då är det man vill fortsätta tills det, liksom, tills det tar slut. Liksom. Mm. Och så det är att det är liksom det är där kärnan finns på något sätt, och det är där lyckan att jag får liksom att jag får försöka skapa någonting av intryck och luft och sen spela det för liksom för folk som förhoppningsvis blir glada och mår bra av det. Mm. Och då gör man någonting liksom, ja, att, ja, någon slags definition för mig själv, att, man, att jag får göra någonting som är meningsfullt, som skapar någonting positivt i världen. Alltså man tar energier liksom, vad de nu är, och sen försöker göra någonting positivt med dem liksom. För jag liksom, det är hur världen ser ut idag och liksom hur man är formad som människa. Det finns så många energier i en som kommer fram som ångest, ilska, liksom, besvikelse över hur världen ser ut och allting sånt där. Men istället för att liksom hamna och sitta och näthata liksom, eller vara sur på andra liksom, eller bråka och säga att, man, att världen är orättvis, försöka göra någonting, liksom, ta den kraften för att alltså som bubblar in och styra in den på någonting som är positivt och inspirerande liksom. Mm.
Helvete vad det gick händelserna i förväg nu.
Okay.
Vi kommer till allt det där.
Okej, okay, snyggt.
Ja, men ja. Vad är det du inte kan göra med gitarren då? Det var där vi började.
Men alltså, jag kan inte spela klassisk gitarr som jag vill, alltså, jag kan inte kunna läsa noter sen jag gick på gymnasiet. Ja, alltså, jag kan, du kanske inte vill här, men jag kan definitivt inte liksom spela solo. Alltså spela, så här, om någon säger hoppa in i någon band liksom och jamma, men det tycker inte jag så kul heller liksom. Okay. Mm. Någon så där, jag kan inte så det, metal shredda. Nej.
Nej, så inte. Så Yngwie Malmsteen skulle slå dig i en sån gitarrduell.
Jag skulle det är säkert någon det är säkert någon 12-åring här i byn som skulle smälla mig på fingrarna på genom på väldigt många stilar.
Jag tror det.
Ja.
Men jag är så för det låter som du är så fri med gitarrspelet. Förstår du vad jag menar då? Alltså att det låter så obehindrat och att du också kan spela liksom det kanske är vardagsmat för en gitarrist av din kaliber, men för mig låter det eller det är väldigt fascinerande att du kan spela melodi och komp samtidigt så att säga.
Mm.
Det tycker jag är coolt.
Ja, men jag måste säga det alltså jag kan ju bara det måste ju vara alltså erfarenhet och träning. Alltså jag har ju lagt ner så många timmar på grund av att jag tycker att det är kul. Mm. Och att det liksom det är någonting som har varit viktigt i mitt liv ett länge, så att jag har liksom lagt ner många timmar och sen alltså nödvändigheten alltså på en spelning. Jag vill kunna springa runt på scen. Jag vill att det ska liksom täcka ett liksom alltså funktionerna av att det ska finnas en rytm så att det är liksom så att det är dansant hur konstigt den låter i den alltså när man pratar om genre och sånt där och vad jag ska hålla på med, men att det är liksom jag låter så bitter, men jag är inte det. Att rytmen finns där och att det liksom ja att det finns en liten orkester där inne, det liksom det jag vet, så det har liksom mitt övande liksom har styrt åt det hållet. Mm. Ja.
Vi går tillbaka till där jag tänkte att vi skulle ta...
ja, du kan försöka styra det bäst fan du vill, ja. Om det kommer att bli svårt.
Ja. Men, alltså, hur... Det här kanske jag borde veta, men hur länge har du haft liksom Brooklyn-basen nu?
2015.
Okej.
Okay. Ja.
Vad beskriv ditt liv där när du inte är på turné.
Då, ja, jag bor i ganska lugnt område. Jag bor i trakten av Brooklyn Heights, Cobble Hill, Carroll Gardens, där någonstans. Så det är liksom, jag bor på en ganska lugn gata i en sån här, jag hyr en ganska fin lägenhet i ett brownstonehus som jag hade otroligt tur att hitta förra året. Jag var på väg att flytta ifrån New York. Jag var ganska less ett tag. Men jag bodde också i en lägenhet som var otroligt lyhörd. Och det var liksom ganska sunkigt för vad man betalar ändå. Liksom. Byggnadsstandarden är liksom. Men nu så hittar den här. Och det är liksom, jag har öppen spis. Så att det liksom, i alla fall på vintern så luktar det lite. Det luktar hemtrevligt liksom. Det är lite så som man har haft en bra så precis. Och sen kan jag spela in hemma. Jag spelar in hela skivan hemma i lägenheten. Mm. För det är så två våningar. Så att det är ingen som hör mig när jag är längst ner. Och mina grannar är otroligt. Mina grannar är ett äldre par som är konstnärer. Som bodde på Chelsea Hotel hela 80-talet. Så de är inte, inte så ovana med oljud.
Mm.
Men en vanlig... Ja, jag går upp och mediterar, äter frukost. Jag håller på med olika projekt. Jag som just nu så är det låtskrivande och övande. För turné med jag på med mycket fotoprojekt som inte riktigt har visat världen. Lite så här, annan musik som inte heller visar världen. Jag håller på med som konstig ambient elektronisk musik. Ja, med sin modulär synt där som jag sitter och har liksom timtals inspelat på datorn.
Aha, wow.
Kanske blir någonting gjort av någon dag.
Hur kommer det sig då att du vill ha det liksom den outletten?
Ja, men det är också så här, det är ja, om det är samma sak vet jag inte, men det är alltså just det som att modulära syntsystem passar mig väldigt bra för att det finns en otroligt alltså man kan gå vilse på så himla fina sätt och att det är liksom slump alltså att det finns någon slags man kopplar ihop många saker som som inte är synkade med varandra, att det blir mållöst, så händer det liksom. Man kan liksom, man kan snubbla på saker.
En modulär synt är en sån med massa hål i bara. Som
ja, precis. Man drar sladdar mellan olika moduler som påverkar varandra. Okay. Och sen så man kan få liksom en modul. En modul kan göra ett ljud, och så har man en annan modul som påverkar det ljud, som modulerar det ljudet. Att det kan liksom... Så, och sen, och
men,
så det.
Men du ser det som ett annat spår? Liksom.
Nej, alltså egentligen inte. Men alltså just det, alltså, jag kan ha mina dagar när jag... För det smyger ju in sig sånt på liksom, ja, men som bara på senaste skivan så ligger det ljud från det systemet liksom. Men det är också, ja, frågan om, är det också en del terapi som ett annat spännande, att man sätter sig ner där liksom med en kopp kaffe liksom, en kopp te, och bara försvinner in i det ett tag liksom, och sen att man stoppar in någonting där i, som är liksom man gör en rörelse, man kopplar om och får en liten idé liksom, eller en gissning, och testar någonting, och så kommer någonting tillbaka, och sen sitter man så där och håller på, och sen har jag liksom allting riggat så att det spelas in, och sen kan jag lyssna på det sen, och så har jag ingen aning hur jag har gjort, och det där jag älskar det där liksom, att det att också att i det där så blir det som tekniker, de blir förgängliga, de finns. Det går inte att spara någon preset hur man gjorde liksom. Det är så att det är just där i stunden som det låter så här, också i ett ljud som man har gjort. Det kan vara att man har långa cykler på, alltså någonting som modulerar någonting över en längre tid, och då kommer det under en stund så kommer det att låta så här, men det kommer att försvinna, det här liksom. Hur planeterna, det låter ju skitflummet, men hur planeterna står just nu liksom, mellan de här modulerna, så det kommer inte att stå, det går inte liksom att återskapa. Ja. Så det är ju bara, ja. Jag tycker om att fascineras liksom. Det är, ja.
Ljuvligt. Men du, alltså, får du vara, för det känns ju liksom, får du vara i fred där, alltså i New York? Kan du vara anonym?
Ja, det kan jag vara på många sätt. Alltså det, ja, tillbaka till mina dagar. Mina dagar när jag liksom inte har allt för mycket att göra, så går jag väldigt mycket. Och det är kanske det är därför som jag är i New York. Jag skulle aldrig kunna bo i Los Angeles. Nej, jag ska lära mig att aldrig säga aldrig. Men jag vill nog inte. Jag åker dit ibland och är där. Men där måste jag sitta i bil. Sitta i trafik och så ta sig någonstans. I New York så kan jag gå överallt. Och liksom det, jag kan fotografera mycket, gå och lyssna på böcker och liksom bara gå runt och i den världen. Och det och är absolut bara äts upp liksom. Bara är något i det där liksom myllret, vilket är otroligt skönt.
Är du ensam mycket? Det verkar ju som att du är ensam mycket när du inte jobbar också.
Ja, och det... Men jag är ju väldigt oensam annars också. Jag har både som är på turnéer och bor på turnébuss. Det är väldigt många människor som är underbara liksom. Och sen umgås jag med väldigt mycket folk hela tiden också. Som är otroligt fina människor i mitt liv. Men ja, ensamheten behövs också för mig, och så där, och de här dagarna ut och gå, det är liksom en del av en livsprocess och skapande process. Och sen, ja, men det här, man får vara ensam, det får man, men det är ju fler folk som, alltså jag träffar ju fans, jag är ju så otroligt mindre känd än många andra, men i, och det är skillnaden, alltså i New York, så då träffar man folk och folk kommer fram. Alltså på tunnelbanan eller i någon affär eller sånt där. För att i en storstad, om man går på Stockholm, så kan jag se på liksom på 100 meter om det är någon som känner igen den. Men det är ingen som säger någonting. Man har tisslas och tasslas liksom bakom ryggen. För här går man inte fram liksom. Men i USA så gör man ju det. Men det blir ganska trevliga möten ibland. Och bara korta och bra, trevliga möten. Det är... Förutom när man hamnar på tunnelbanan, och det är nog samma tunnelbanevagn, så stannar fastnar liksom tunnelbanan, som man gör ganska ofta. Så. Får man stå där.
Och hålla konversationen flytande.
Ja, precis. Men det ja.
Men du, folk. Det här är ju, som du sa förut, det här är ganska nära liksom där du kommer ifrån. Är du en, alltså är familj viktigt för dig?
Ja, det är ju. Ja. Det är väl att jag kanske inte träffar dem så ofta som jag borde. Men det är, klart att familj är viktigt. Mm. Ja.
Men hur ser den ut? Alltså, vad är det för vad kommer du ifrån för sammanhang?
Alltså jag kommer från Leksand och jag har mina föräldrar och en syster här i Krokarna.
Mm. Där satte integriteten in.
Ja, jag försökte bara. Ja. Alltså det är, jag ska inte, i sådana fall så får vi bjuda in dem och sitta och prata här med mig. Det liksom, ja.
Mm. Men om vi pratar om Leksand då, vad är det för plats? Där har jag nog faktiskt inte varit.
Ja.
Det känns knäckebröd.
Ja, knäckebröd, hockey och sådär. Och kultur, alltså midsommar, sånt där. Ja, det är där jag är ifrån. Men jag hamnade i Gagnef i slutet nu. Så, ja. Förlåt Leksingar, men alltså jag kommer nog inte att bo i Leksand. Det är, igen, jag trivs här. Det är, ja, jag växte upp där, höll på med alla sporter. Alla sporter, sen började jag spela i massa band och försöka få tag i replokaler och sånt där igen. Märkte jag sen när jag slutade med sporter, alltså, mycket pengar sporten fick och inte annat. Han jobbade på ungdomskontoret, Ove Olsson, som faktiskt var en gammal hockeyproffs som jobbade där, som var en otrolig eldsjäl som hjälpte oss att driva och hitta replokaler och att vi skulle kunna hålla på med, och vi fick låna minibussar och åka på konstiga spelningar i Värmlandsskogarna och sånt där. Så, ja, nej men 15 000 pers bor väl där, och det är vackert.
Hur var du som barn då?
Ja.
Det känns som en, om jag får vara fördomsfull, så skulle jag gissa att du var en lite orolig själ.
Ja, men det är ju fortfarande, jag är en liten orolig själ fortfarande, men jag har lärt mig att göra det bästa
jag
av det.
Jag sa inte liten orolig, det var du som sa. Jag sa lite orolig.
Jaha, ja, precis. Jo, men det är, alltså, det är precis huvudet på spiken. Så det, så var jag. Men, ja, hur är jag och hur har jag varit? Alltså, jag har varit orolig och introvert på många sätt. Samtidigt som jag har, det är det som jag inte riktigt kan lista ut med mig själv. Varför jag, hur jag kan vara introvert och extrovert på samma gång. Att jag är liksom en introvert teaterapa liksom. Men jag är ganska tyst, jag kan vara tystlåten i sociala sammanhang liksom. Och, eller så slår det över så pratar jag hur mycket som helst. Men jag hade jättebra kompisar och liksom hade, som jag känner nu, lyxen att växa upp liksom i ett landskap där liksom, inte land, alltså, typen av naturlandskap. Att jag hade liksom, jag kunde leka i skogen, bodde precis bredvid liksom.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey.
If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
Ja, mina kompisar som jag lekar med mig hade också väldigt mycket ensamlek. Som jag liksom var mycket, alltså, som jag kände att jag behövde. Alltså, jag känner att jag har, det här med att ljuga är inte bra. Jag kan fortfarande ha ångest. Jag kommer ihåg någon gång som att man kan ljuga för kompisar och säga att man bara, ska vi leka idag? Så bara, nej, jag kan inte. Jag ska göra det och det med familjen och ting. Men det var inte sant, för att jag skulle liksom, jag hade något upptåg själv.
Så som?
Till skogen liksom.
Okej.
Okay. Mm. Och liksom, ja, hitta på världar liksom, och, ja.
Mm. Du har varit lite inne på det här, men du har ju i snart 15 år liksom byggt någonting, och det har varit du som har varit motorn i det. Mm. Kan du beskriva den platsen du är på som du har byggt? Är det en jättekonstig fråga?
Nej, jag tycker att det är en plats som jag är väldigt tacksam för. Den känns väldigt liksom, ja, jag har väldigt mycket, jag kommer till en plats där jag har liksom mycket frihet. Jag är på en plats där jag kan få spela in mina låtar, släppa mina skivor, som visst de alltså, jag behöver inte tänka på att de ska hamna på radion. Eller att jag liksom, eftersom jag inte ställt upp på så mycket och gjort så mycket press, eller liksom försökt att, snarare försökt att motverka mitt, att någon slags kändiskap, utan liksom få liksom hålla arbetet som kärnan i det jag gör, att jag gjort det från början, så har jag, så behöver jag inte tänka på att det ska hamna på radion, att jag måste vara med i någonting för att det ska fortsätta liksom, att jag ska få göra det här. Visst, alltså popularitet liksom i, alltså vad man kan åka för, spela på för spelställen, eller hur många skivor eller streams som spelas, det kan ju gå upp och ner, men alltså jag känner att jag liksom, jag klarar mig bra på det jag gör, alltså rent, ja, för man måste ju klara sig rent ekonomiskt liksom på, men det känns som jag har en ganska trygg plattform för att få göra precis det jag vill. Alltså jag behöver liksom inte tänka på att skriva några hits, för att det liksom, jag har spelat på så pass många olika ställen runt om i världen liksom, och spelat mycket, känner jag. Det är där som det ligger, att jag har liksom byggt upp en jättefin fanskara, som jag lyssnarskara, som jag är tacksam för, så jag kan åka ut och spela för lite när jag vill. Ja.
Jag tänker att det är, jag kan inte komma på någon annan, i alla fall inte svensk artist, som har byggt sin karriär på det sättet i modern tid. Det känns ju som ett liksom 50-talssätt nästan, eller 60-tal kanske. Alltså att bygga en karriär på, att faktiskt åka runt och spela. Mm. Och så, och liksom på något sätt, det som man skulle kunna säga är bakvägen i ett modernt liksom artisteri.
Mm.
Så har ju du gjort det liksom. Att du, och det är, ja, jag vet inte, jag tycker det är otroligt coolt. Förstår
ja.
Du vad jag
menar? Ja, precis. Ja. Ja, precis. Jag känner att om det är bakvägen, så är jag tacksam för den bakvägen. För det är det som jag tycker är, det är det som som brinner i min lilla själ liksom, att göra det, alltså spela mm. spelning, och att det kan bli liksom, att det kan bli, visst, alltså det är mycket annat man gör också, men att det har fått liksom blivit huvudsaken i det jag gör, liksom, ja, jag är tacksam för att det blev så här.
Mm. Har du jobbat med målbilder någonting?
Det är en bra fråga, för det tror jag att jag gör, fast jag inte riktigt tänker på det. Men alltså jag... Eller så här, att det finns... att det faktiskt finns ord för det här, liksom så här, visualisering och målbilder. Men alltså, jag är ju en dagdrömmare av rang, har ju varit det liksom. Och då... Jag tror att mitt egna fantiserande om hur saker kan bli har hjälpt mig, har blivit liksom mina målbilder liksom, att jag faktiskt, ja, men jag skäms inte för det här. Alltså ibland när man har suttit och övat eller skrivit något, så kanske man liksom, man bara får en bild liksom, att liksom det här ska jag liksom fan i mig spela där, eller liksom det här ska jag spela för publik, eller liksom så här en dag, så Det här kan jag faktiskt spela på Royal Albert Hall, och så bara, och så hamnar man där till slut liksom. Och det tror jag på grund av att man har liksom det är någon slags driv som inte, jag har liksom ingen whiteboardtavla där det står liksom hur jag ska ta mig till den liksom målbilden, men jag tror att det drivet hela tiden ligger där, att liksom jag kan faktiskt liksom ta från det här liksom, det här första trevandet i den här nya gitarrstämningen, så kan jag liksom, jag kan nog göra någonting väldigt liksom, det här vill jag spela för människor långt bort. Mm. Och det liksom, ja, folk frågar varför jag inte sjunger på svenska, men det, ja, jag vill ju inte sjunga på svenska, jag vill ju sjunga på annat språk som man fick, jag är också, jag vill liksom upptäcka saker, och jag har ett sånt äventyrsdriv, så jag vill ju liksom, jag kommer kanske på ganska tidigt att liksom, jag sjunger på svenska då får jag bara vara här.
Mm. Men sen tänker jag också, jag tror det var Ola Salo som sa det i något sommarprat, att alltså, för nu är ni båda artister som liksom har kommit på något sätt efter att det blev lite legio att svenska artister sjunger på svenska, men han sa liksom att, ja, men varför sjunger du inte på ditt modersmål? Jo, men engelska är också mitt modersmål, för att jag pratar rock.
Ja,
alltså, så, lite så.
Ja.
Nu, det där var inte ett ordagrant citat, maila mig inte om det. Men, ja. Nej, men att det på något sätt är liksom den, det är ju så, Bowie sjöng inte på svenska så att säga.
Nej.
Inte Mark Bolan heller.
Precis, och jag hade faktiskt liksom klänning på mig och spelade band när jag var 13 liksom, för att jag ville vara. Velvet Goldmine-filmen kom ut, den här med Christian Bale, när de, som ja, så här, löst baserad på liksom på Ziggy Stardust tiden och Iggy Pop där, och det liksom, det, vad heter han, regissören, jag kommer inte ihåg. Men vi såg den, så bara, nu det där är liksom allt.
Mm. Men lite en fråga besläktad med den förra, men finns det en bucket list?
Nej. Jag tror inte det. Det kanske fanns det förr. Alltså det var så bucket list som så här. Nu ska jag inte, det var, det kommer jag komma ihåg hela livet, alltså Royal Albert Hall, men det fanns så här liksom spelställen som man ville spela på, men sen så spelar man där, så kommer man på att det liksom så här, fan, det vart inte enklare att leva på grund av det. Eller så där. Jag tror, alltså det kan låta lite lökigt, men liksom bucket listen är ju liksom bara att leva i nuet. Alltså att vara liksom och komma till den. Alltså när man inte liksom går runt i onödiga grubblerier liksom, och hitta liksom, hitta den positionen i livet där man kan vara liksom en positiv kraft liksom i, på den här planeten. Alltså kan låta stort, men det är typ det som måste vara, känner jag liksom, bucket, alltså det, nej, det, alltså den här, de här i USA, det skulle ha varit nu alldeles, en turné som var tvungna att ställa in, som var på jättestora ställen i USA, och så var det som några som sålde dåligt, sålde långsamt. Och det är så oroligt idag i USA. Alltså med själva live-biten med, ja, live-biten med biljettförsäljningen är liksom lite svårare idag. Folk har väl, biljetterna blir dyrare och folk har mindre pengar. Och sen att det är en, det är mycket. Men som du säger, New York sålde det långsamt. Så bara nu märkte det den här veckan, så var det, liksom, det var tre Big Thief-spelningar. Bon Iver, Meg Rogers, två Wilco. Alltså allting skulle hända på samma gång. Och då var vi tvungna att dra in hela turnén. För att det, liksom, det går inte att bara plocka några, liksom, några spelningar. Och då skulle vi liksom boka om den här turnén. Det känns bara nej. Och det bara, kan liksom inte hålla på så här, liksom, den här ständiga, liksom, att det måste vara som en tillväxt och större och större och större och större. Det börjar kännas liksom så här distans till vad jag egentligen vill hålla på med. Så nu släpper vi en turné när jag ska spela på små ställen flera kvällar. På sådana ställen som jag inte spelat sedan 2010, som på Troubadour i Los Angeles. Vi släpper tre spelningar, det kanske blir fyra spelningar. Mm. Som vi gör.
Har du sett Rocketman?
Nej.
Jag kommer att tänka på det. Okay. Han hade väl sitt första gig där, tror jag.
Okej, okay. Ja. Alltså, vi ska
Elton John, alltså.
Ja, så ska jag göra sånt igen. Och liksom det, ja. Jag kom på att de här, ja, de här bucket list-spelningarna kanske liksom, det är inte de man kommer att komma ihåg.
Nej, fint ju.
Ja, vi får se. Vi får se. Kanske jag ser, liksom, så här, själv undrar, det här kommer så gött. Och så står man där, lilla prinsessan som har blivit van med liksom stort backstage och liksom och grejer som bara rätt var det. Så, oj, nu står jag i baren här igen. Men ja, jag lär testa i alla fall.
Mm. Jag tänkte på en sak. Du var lite inne på det här. Men du, innan vi började rulla här så berättade du att du faktiskt har gjort en annan podcast här. Podden Dalfolk.
Mm.
Och då, jag tror att det var där som du berättade hur du liksom spelade på konserthuset i Sydney och liksom inte hade någon att dela det med riktigt. Alltså just det här du sa.
Ja.
Att, ja, Royal Albert Hall, men det gjorde det inte lyckligare, så att säga. Men har du haft många sådana ögonblick där du har känt dig liksom ensam på ett dåligt sätt? Eller, för jag läste in det som att du ensamheten blev liksom,
ja, det, påtaglig. Och den frågan kom nog som en, alltså varför jag, för 2015-2016 spelade jag med band på scen. Det är de enda två åren som jag har gjort det. Sen resten har jag liksom spelat solo, och det är liksom det som älskar Nissarna i det där bandet som jag hade, men det är liksom, det är solo som jag är bäst. Det är där liksom, ja, när jag får ha mig inre metronomen. Men det, så att jag liksom, det var då som jag kanske just, jag hade många spelningar där som jag kände att liksom, det är det här som är liksom största. Och man står ute på scen där och det är liksom, det är så himla mycket folk och man står i den energin och så bara kliver man av och sen, och så var man liksom ensam i logen, liksom ingen att fira med, för att mitt lilla crew var ute någonstans liksom och plockade ihop grejer. Men det tror jag också, det låg mycket i någon slags själv, vad jag krålar sig, självmedömkan. Att det var liksom, tyckte synd om sig själv alldeles så mycket, och det är som, någonting som jag har jobbat med och kom bort det. För nu kan jag, nu spelar ju, jag har ett litet crew, men nu är de, men nu kan jag liksom, nu har jag lärt mig, då går jag ut på scenen och där de håller på att plocka ihop och hänger med dem istället. Mm. Så nu får jag leta på det mörkaste stället och bara försöka lista ut varför livet är så svårt. Sådär, så det, jag tror jag hade många sådana, det var liksom, men det var ju några år när liksom, när allting växte hela tiden liksom, jag kan säga mellan 2010-2013 så var det liksom, det var ju som att vara på en enda lång stege liksom. Jag turnerade så mycket, men det var liksom, det var större och större och större och större och större och större och större. Och liksom att allting kom under den tiden liksom, att det var alltså rätt för att så hade man turnébuss, rätt för så kunde man ha liksom en gitarrtekniker, rätt för så kunde jag liksom, vänta nu, jag har råd liksom att ta med mig en till gitarr liksom, jag behöver inte, alltså så hela liksom den professionella organisationen runt det liksom växte, så det var man tvungen, och då man var tvungen att lära sig och hitta liksom, hitta någon slags, hitta sig själv i det där istället för bara liksom åka, alltså bara åka med liksom, alltså bara ja, hitta ett lugn i det där. Och det tog väl lite mer fler år än vad jag hade liksom kanske önskat. Men nu så känner jag att det liksom... Vet jag hur man handskas med det där och spela själv.
Mm. Jag kom på en fråga när jag såg en katt i en av de filmer som du har gjort till din musik.
Mm.
Och då tänkte jag liksom, vad du tänker att det har kostat att vara på turné i princip konstant i 10 år?
Ja, men alltså utan att gå in på detaljer, alltså kostnaden är ju att man inte, det är svårt att ha ett så kallat, vad ska man säga, ett normalt, alltså förhållanden är svårt.
Mm.
Husdjur är jättesvårt, men det är ingenting som jag liksom riktigt lider av. Jag har haft hund och katt och sånt där som har fått åka, som har fått flytta runt och bo hos andra tills man fattar att det inte funkar, att det inte är det bästa för dem. Och jag har hästar tillsammans med en kompis här som jag inte behöver ta hand om, som jag får komma hem och krama ibland. Ja, så det kan det väl kosta, men det är också det som jag spenderade så många år tänka på, vad kostar liksom, vad kostar det att jag är så här just nu? Och då blir man ju inte tillfreds med livet. Utan det är bara så här. Det är så här det är. Och då istället börja titta på vad det är liksom, vad det är jag får av hur mitt liv ser ut.
Mm.
Sådär, så jag fick inte tänka. Men det är, ja, det är som jag. Det är klart att jag känner att jag har någon slags biologiskt driv i mig. Jag vill ha barn. Jag vill ha. Alltså, ja, vi får se. Alltså. Jag skulle vilja bo i ett hus och vara där under längre tid så man kan slutföra projekt som man som vill göra. Och, ja, det kanske bara egot som vill ha barn. Jag vill ha barn för att slippa, för att ha något liksom, ha någon mål och mening i livet. Slippa tänka på mina egna små problem, ha något viktigare. Fokusera på. Jag vet, bara spekulera någonting som jag inte vet någonting om. Och jag har väldigt mycket kompisar som har underbara barn som jag får hänga med. Men ja, det är väl det kostar. Alltså, och vem som än flänger runt i sitt arbetsliv, det är väl att det är svårt att planera något slags personligt liv. Ja.
Mm. Jag förstår det. Men du, jag frågade ju på Instagram vad folk ville veta.
Mm.
Ett par lyssnare är nyfikna på dig ur ett politiskt perspektiv. Liksom, vad tycker du är viktigt där?
Ja, det är liksom en otroligt stor fråga. Och någonting som jag har, som jag försöker hålla någon slags positiv styrfart och optimistisk anda, fast det är, jag kan tycka att det är svårt ibland. Och liksom, just idag, jag har ju... Man läser vad som händer. Liksom. Det är folk som, när Trump blev vald liksom i USA, så bara flytta hem till Sverige. Ja, men vad har vi här då? Liksom? Det är samma, vi går på samma... Liksom. Det är en jätteknepig värld att manövrera för alla oss. Och vi försöker hitta liksom, enkla lösningar, liksom, skylla på någon. Är det inte liksom, vargens fel, så är det liksom, invandrarnas. Eller? Och att vi gör samma saker här, liksom konservativa krafter liksom, som gynnas jättemycket av det kapitalistiska systemet, de börjar släppa in populistiska krafter för att det liksom, det hjälper att hålla deras liksom kassor igång. Och vi gör samma sak här liksom, vi släpper in liksom, vi normaliserar liksom, ja, men jag säger Sverigedemokrater liksom, och som kan säga att liksom allt som gör samma sak nu som Trump liksom, får man mothugg så där, så bara säger nej, ni ljuger, det är falskt. Och sen att nyheter sprids på Facebook som är liksom inte, det är liksom, det är hittepå rubriker som får otrolig spridning liksom, och sätter folk mot varandra liksom, och skapar ilska liksom åt fel håll liksom, och så normaliseras det, och så då blir det som fler, ja, men är det inte lite inte enklast om det är så att det är problemet, att liksom att det är invandrarnas fel att bensinen är så dyr. Och det där, Ja, det blir mörkt ibland. Men alltså, jag är ju av tanken att, att jag kan liksom inte distansera mig. Det är liksom, det är lika mycket, det är lika det är mitt problem liksom också. För att det är så här långt vi har tagit oss som människor. Vi är liksom inte, och det, vi måste lösa det tillsammans. Och jag tror att vi måste lösa det med positiva krafter liksom. Att känslan av att, alltså i grunden, det är en lång väg att komma och få det här i, få den produkten i rullning. Men att om man har som grund till att grund till att man, om man gör någonting utav liksom godhet och kärlek till sina medmänniskor, om man gör ens någonting sånt, så känns det ju bra. Vi kan vända på det, vi kan börja med det som, det känns väldigt bra att vara arg på någon också och tycka att man har rätt. Det är liksom, man sitter där liksom så här, nej, du har fel, din jävel liksom. Och sen nu så här, alltså, nu finns det liksom forumet internet liksom, och bara kan säga rakt ut alltså, att jag har rätt, och så mår man bra. Men nu vet, nu, det här är otroligt mycket killgissningar om vetenskap liksom, men att liksom man säger någonting sånt och så får man en liten dopaminkick liksom. Det känns bra liksom att ha rätt. Men sen, för det här, så här har jag hållit på själv också mitt liv och gör det fortfarande, så man kommer på sig själv. Och så gör man så, men så sjunker den där känslan bort liksom, att det känns bra. Som gnager igen. Så måste man göra det igen, så måste man vara arg igen, och så måste man gnälla igen för att få de här liksom känslan att jag har rätt. Och så liksom tror jag folk liksom får rent liksom problem med levern. Att det liksom, det blir rent fysiskt, alltså, folk mår dåligt av att få så. Om man istället gör någonting positivt i det här, där man inspirerar någonting annat och gör någonting, om man får en annan att må bra. Det känns också bra. Men jag tror att den, att det är någonting som lever kvar i en längre känsla, att man har, för att då kan man faktiskt se produkten av det, för att då förhoppningsvis funkar då att den här människan som man har gjort glad blir pepp och inspirerad av livets goda sidor och de goda krafterna och gör någonting själv. Alltså det blir någon slags kedjeeffekt som faktiskt kan, för som det är just nu politiskt, att bara hitta liksom vad de andra gör fel, kommer liksom inte, det är svårt att se liksom en, hur det kommer att bli, hur kan vi säga tillräckligt mycket så att de andra håller käften. Men som vi har sett så pyr det ju upp igen liksom, vi kan ta över makten liksom från Trump igen. Men så länge vi liksom inte, så länge inte folk mår bra, så liksom, så kommer det liksom här och så pyr det ju upp igen liksom, när folk känner liksom, ja, man vill ta makten i sitt eget liv liksom, så man skyller på någon annan.
Du, vart vill du?
Jag vill vara där jag kanske är, men ännu mer, så jag vill ha liksom en plattform för att kunna göra någonting gott över liksom de resurser som jag har fått liksom. Och sådär, så, men om du vill ha någonting rent mer konkret liksom, så är det, ja.
Känner du att du gör det? Alltså kan du ta in att du faktiskt har gjort väldigt mycket fint för en massa människor som känner väldigt starkt för det du har gjort?
Jag kan ta in det mer och mer, ja, det kan jag. Men jag tänker inte, alltså, jag kan liksom inte, på något sätt så kan jag inte leva på det. Alltså jag måste göra mer på något sätt. Men då känner jag bara att det är jag glad över. Att det liksom, att jag har kunnat göra det liksom. Och då vill jag, men rent konkret så vill jag göra det mer. Jag vill lista ut hur jag kan liksom använda det jag har, hur kan jag liksom dra in pengar till välgörenhet och inspirera andra liksom, och att det finns vägar ur liksom ångest och depressioner, och att det blir knepigt här, så att jag har ju haft liksom det här, får göra kreativa saker, alltså ett kreativ kan vara så mycket, men alltså jag får hålla på med musik och liksom jag får hålla på med det som är runt det och liksom skapa så, men samtidigt så för att det passar mig så otroligt bra sen, ja. Men samtidigt som att det, vi behöver ju lärare i skolan och vi behöver sjuksköterskor och liksom busschaufförer, och man kan liksom på något sätt inspirera folk att det är liksom att må bra där vi är. Mm. Och liksom att vi får känna att vi liksom, ja, för det är det som jag tror det är ett stort problem då, som folk är rädda för liksom, att man blir liksom hur världen ser ut idag, att man inte betyder någonting liksom, att vi har haft så mycket fokus på vad lycka är liksom, att i och med att man ska synas och göra något konstigt, för jag får stå på en scen och jag får liksom verkligen få bekräftelse från det liksom, att det jag får göra det. Men det här har ju kommit i att jag gör det, men alltså min egen lycka ligger ju inte, men det kommer på liksom i min hästa, att det, liksom, det var inte där lycka, man var tvungen att fortfarande få lov liksom jobba med sig själv och vara liksom nöjd där man är. Vi kan ju inte hålla på så, för liksom, alla kan ju inte att lycka ligger i och gör någonting som liksom helt som alla andra. Att vi är bra där vi är, det blir så, jag har så svårt. Ursäkta, det är därför jag har så svårt att göra sådana här.
Men du är jätteduktig. Du är snart klar också.
Ja.
Men du, mår du alltid bra på scen?
Ja, alltså det måste jag säga. Det var någon gång som jag tappade rösten förra året i Boston. Då mådde jag inte bra. Då var det lite så här, ja, det var en riktig skräckupplevelse. Jag hade spelat två spelningar. Det var tredje spelningen på turnén. Och hade liksom verkligen, jag hade en sån små förkylning. Jag är inte speciellt sjuk av mig. Så jag liksom inte riktigt van. Så jag bara körde på två spelningar och sjöng som en galen. Fantastiska spelningar. Var vilda. Så kom jag till tredje spelningen. Och så brukar det vara så ibland att rösten är trött på turné liksom. Men som är lite hes på, svårt att sjunga på soundcheck, men sen sjunger man upp lite grann och sen börjar man spela, så efter kanske två, tre låtar så släpper liksom, det är liksom det rent, det blir äckligt, men rent, alltså, det är väl slem liksom på, och så rensar man bort det där, så kommer rösten liksom, och så är den där, men på den här spelningen så sjunger något och så var det lite sämre, och så lite sämre, och så kommer en gitarrtecknare in med nästa gitarr och så bara, nej det går inte, alltså, jag kan inte, och då börjar liksom så här, nu har jag liksom tappat byxorna på scenen för första gången.
Mm.
För att jag gjorde någonting av den där spelningen. Det vart någon slags Tom Waits-variant av... Men då skämdes jag. Alltså då hade jag en slags bara total skam.
Men hur läste du det då?
Jag sänkte alla låtar. Alltså okay. jag flyttade kapot liksom fem band ner. Jag har kapot ganska högt upp. Och gjorde liksom... Ja, sköt lite från höften, hittade på nya varianter av låtar och tog bort de absolut svåraste som inte gick att ändra.
Mm.
Och sen, ja, involverade det i mellansnacken. Det var ju som någon slags happening av hela grejen, att liksom jag pratade ju om det och vi hade roligt med det. Eller det lät ju som att jag hade roligt, men jag ville ju bara att den där spelningen skulle försvinna.
Fast jag tänker mig att de... Alltså om jag hade sett dig göra det gigget så hade jag förmodligen älskat dig ännu mer för det.
Det är så folk säger, alltså, som har varit på den här spelningen, så här, det kändes så speciellt och det kändes så bäst. Ja. Och det är ju alltid det när man gör någonting på scenen som är liksom som blir fel. Och som folk säger, det där kommer jag ihåg liksom, för då var det liksom mänskligt och bra. Ja, så bara, men jag vill ju vara omänsklig, jag vill ju vara en superhjälte på scenen. Nej. Men och de har ju rätt liksom.
Men annars mår du alltid bra?
Ja, jag ska säga det är så ibland som det kan det. Jag undrar om det. Senaste året så har det faktiskt inte känts så, men det är många år som det är så där, eftersom det ligger någon slags super nerv och pyr där som är adrenalin eller så här, som faktiskt är liksom sprängkraften som jag kan använda på scenen. Alla sina spelen så kan den ligga där liksom och vagga liksom mellan total ångest och total pepp liksom, men att det är liksom samma, och man många säger bara, varför gör jag det här liksom, varför utsätter jag mig för det här är ju det här är helt sjukt liksom, för det, och det här man går och tänker på, så vänta, vad är texten nu på första låten? Alltså bara är det helt blankt liksom. Det är spelningar som jag liksom bara, Anna ropar på min gitarrtekniker, så bara, vad är texten? Och så hon kan ju de flesta texterna nu, eller så bara, får jag din telefon så jag kan googla min egen text, för det är bara så här hjärnspöken. Men sen liksom springer man ut på scen och så, ja, så kan man luta sig mot den där energin som finns från publiken, och så bara försvinner man in i det där, och så är det ju att liksom, ja, att jag kan känna att liksom det som före mitt liv, det som före den dagen har varit liksom nervositet, kanske inte för spelningen, men nerver, ångest, sånt, den typen av som ligger och bubblar igen, här kan jag använda det som muskler liksom, och till något positivt, och det är en otrolig känsla. Så det är en, ja, jag ser mig oftast bra. Och det är kanske för att jag är själv nu också på scenen. Det var ibland som jag på den här turnén med band som jag kunde känna så här, nu går det för långsamt, kom igen nu. Och så bara, nej, kom, för då är man liksom, alltså rent tempomässigt, om man ska, nu, jag försöker, det har blivit bättre nu över åren, men alltså om man inte snackar musikaliskt, man kan säga att vissa i bandet, alltså man är i framsätet på bilen, att man ligger liksom och trycker på tempot, att det går framåt, och vissa sitter i baksätet. Och jag är en sån som kanske sitter på motorhuven, att det liksom lutar framåt, och liksom det, och då kan det vara svårt att spela ibland, band ibland, för att liksom, då kan man känna att det, ja, så då ibland hade jag lite så här, att jag kände liksom lite obehag på scenen, för att det var inte liksom, jag kände att det inte lät bra.
Ja, okej.
Och sen nu vet, alltså när jag är själv, då vet jag inte om det låter bra. Så det är som, jag lyssnar, alltså jag kan ju tycka att jag haft en fantastisk spelning, och sen måste jag så här dubbelkolla någon videoinspelning som ska släppas över det, så kan jag kolla liksom i 30 sekunder och så, vad dåligt liksom. Eller det är inte alls som det låter i mitt huvud, men jag har kommit så långt att jag, så här, det är så där det är, och det är bra. Det är som, jag kan inte vara min egen liksom domare, för att liksom, jag kommer alltid bara leta efter så problemen. Så det,
du har nämnt ordet ångest kanske 7 gånger nu.
Ja.
Hur har du den i schack? Vad har du ångest över när du har det?
Ja, men nu har jag inte så mycket, alltså, nu för tiden så är det inte så mycket ångest över liksom saker. Men det kan ju vara så, man har svårt i relationer liksom. Det kan vara ångest, men just nu så är det inte, för jag hade det mycket när jag var yngre, så nu vill jag inte hålla på och gå runt och grubbla så nu, men det finns ju att man kan ju helt oförklarligt, rätt vad det är, så går jag in i någon slags mörkt moln som jag inte ser vart det kommer ifrån och så. Men nu så har jag bättre, verktyg liksom. Jag har en otrolig hjälp av det om jag hamnar liksom i dåliga tankecyklar liksom. Eller dåliga, men bara tar energi.
Är det kopplat till din prestation? Om du inte får ur dig några låtar, får du ångest av det?
Ja, det kan jag få ibland. Men alltså, det är inte så. Alltså, det har varit, för nu börjar, det är klart att det är skittråkigt den dagen. När jag sitter där liksom, och så bara, man ska skriva text och så bara, jag kan ju inte, alltså, det här är ju så värdelöst. Alltså, först kommer man inte på någonting, så kommer man på någonting som är liksom bara dåligt liksom. Så här, och det är ju inte en rolig dag, men jag har gjort det så pass länge att jag liksom vet att det kommer att komma tillbaka, alltså inspiration. Så länge man bara håller på så kommer det tillbaka. Tyvärr kan jag liksom inte, jag kan göra det lättare för inspirationen att komma till mig, alltså, för jag vet liksom vart jag ska befinna mig fysiskt, alltså vad jag gör liksom, så där lättare. Men jag kan liksom inte få bort de här dagarna liksom, när ingenting kommer. Så det, nej, jag har inte så mycket ångest över det. Jag kommer ha ångest över min prestation som människa ibland. Man vill vara liksom, ja, det är det, ja, men som det här var kostnaden, att man känner att man inte har kontakt med vänner och familj och sånt där lika mycket som man ska, och liksom med ångest över telefoner. Jag har 2 telefoner. Och det är liksom som jag inte tycker om. Jag älskar att prata med vänner, men de är så, ibland så måste jag liksom bara stänga, så kan jag inte ha på telefonen, för det är så mycket annat som kommer in. Nu får man liksom allt, man får jobb, mail och liksom det är, sociala medier är en del av ens jobb och hela det här, så ibland så, eller ofta så gömmer jag bort telefonerna för att de skapar, men det innebär ju också att jag inte svarar i telefon och glömmer bort att svara på sms och det kan jag ha ångest över. Att man är en dålig kompis sådär.
Men låter som du är på en ganska bra plats ändå.
Ja, men det tycker jag. Mm. Jag tycker.
Härligt. Mm. Vill du rekommendera något?
Big Thief har släppt 2 skivor i år som är helt fantastiska. Och deras sångare Adrian Lenker, hon släppte ett soloalbum innan det, så det är 3 skivor från den familjen i år. Och Buck Meek, gitarristen, släpper en soloskiva i vår. Så där liksom, det är en värld som... Och sen en kompis som heter Molly Sarley. Hon är med i ett band som heter Mountain Man. Och det är 3 kvinnor i Mountain Man. De gör sina soloskivor nu. Så Molly Sarley har släppt en fantastisk skiva som jag lyssnar mycket på.
Vem tycker du att du ska intervjua i Värvet?
Oj. Jag tycker du ska intervjua Po Tidholm. Har du gjort det?
Ja.
Okej.
Okay. Varför vill du det?
Nej, en kompis till mig.
Ja, han är fin.
Mm. Men då ska jag lyssna på det. Var det länge sedan?
Mm, ja, det var nog 2-3 år sedan.
Okej.
Okay. Får man önska en låt sen, eller?
Det beror på vilken du önskar. Ja. Eller ja, alltså ja till livet.
Nej, men I'm a Stranger Now tycker jag är jättefin om du skulle vilja spela något från nya.
Ja, precis. Det blir lite härighet på den där gitarren, men jag kan testa.
Ja, och efter det här lagade Christian en alldeles utmärkt lunch till oss. Lax med spenat och sötpotatis. Både gott och nyttigt. Och jag fick se det heliga, hans egen studio. Men låten du ska föra strax är inspelad vid köksbordet. Jag ska snart låta det ske, men först tack till er som hjälpte till och skickade frågor till Christian. Ingen nämnd, ingen glömd och så lite konsumentupplysning på det. Nästa vecka kommer Linnea Henriksson till Värvet. Och nu då, I'm a Stranger Now med The Tallest Man on Earth, köksversionen. Vi hörs om en vecka. Hej! When everyone's an afterlife out here, what language do you dream in when you're drunk? And feel just like a map of where you've been, all the smoke and mirrors you found. If only this one held the answer to our loneliness and all. A little drop of poison in the rain, a little drop of madness in my heart. Is nothing but will nothing grow away? Look nervously at things that come apart. If only this one held the answer to the aching of our hearts. New days of love, new days of fear. Go for all the things behind the cloud. Oh, I'm a stranger now. And where will I have dressed to disappear? To go for all the things behind the cloud. Oh, I'm a stranger now. Oh, I'm a stranger now. Valley to the skin, I mumble to myself and miss your call. I run around but look for you within, that little stir of hope into it all. If only this one held the answer to the aching of our hearts. In days of love and days to disappear, you go for all the things behind the cloud. Oh, I'm a stranger now. And where will I undress to disappear?
poison in my heart. It's nothing but will nothing grow away. Look nervously at things that come apart. If only this one held the answer to the aching of my heart. In days of love and days of disappear. To go for all the things behind a cloud. Oh, we are strangers now. And where will we undress to disappear? To go for all the things behind a cloud. Oh, we are strangers now. Oh, we are strangers now. Now so deep into the forest, with my sweetest little heart, I am nowhere near your sunset. It's so quiet after all. I'm a stranger now. Oh, I'm a stranger now. Oh, I'm a stranger now. Oh, I'm a stranger now.
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.